Today we'll speak about the grace of God.
Och varsågod. Några svåra fraser.
Difficult phrases.
Och de måste vara väldigt svåra om man är inte gammal.
They must be very difficult if our net doesn't know them.
Men just det där liksom bara att det ska stämma lite på svenska och engelska.
To the Swedish and the English to agree.
Men vi ska be kort.
We'll pray very briefly.
Herre, tack för Jonathans vittnesbörd.
And Lord, we thank you for the testimony that Jonathan gave.
Tack för Heidi's vittnesbörd.
Thank you for Heidi's testimony.
Tack för din trofasthet.
And thank you for your faithfulness.
Tack för din församling.
Thank you for your church.
Tack att vi kan tala med auktoritet.
And thank you that we can speak with authority.
Tack att vi kan komma inför dig med förväntan.
And thank you that we can come before you with expectation.
Att mitt i de här omöjliga situationerna.
That in the midst of these impossible situations.
Så kan du bryta igen.
You can come through.
Och visa oss.
And show us.
Det finns ingenting som är för stort eller för litet för dig.
There's nothing that is too big or too small for you.
Du har behag till att svara på våra böner.
You are pleased when you can answer our prayers.
Singa de här tankarna.
And just press these things.
I ditt namn.
Amen.
Om du skulle få frågan.
If you got this question.
Beskriv Gud.
Describe God.
Vad skulle du säga?
Then what would you say?
Jag tror att väldigt många människor.
I think that quite a few people.
Skulle börja med att beskriva och säga att jag är rädd för Gud.
Would stop by describing him by saying that I'm afraid of God.
Jag gör någonting fel, någonting hemskt kommer att hända mig.
If I make a mistake, something terrible will happen.
Många är besvikna på Gud.
And many are disappointed in
God. Jag hade en plan.
I had a plan.
Den gick inte i lås.
And it didn't happen.
Jag är sur.
And I'm angry about it.
Varför lät inte Gud mig ha min egen väg?
Why didn't God allow me to go my own way?
Skuld, fördömelse.
Guilt and condemnation.
Gud håller det här emot mig.
And God is accusing me with this.
Eller krav.
Or he's putting demands on me.
Gud liksom kräver detta av mig.
He demands this from me.
Alla de här sakerna är inte ovanliga.
These things are not uncommon.
De allra flesta människor förknippar Gud på något sätt med någonting negativt.
Most people think of God in a negative terms.
Och istället för att göra upp med Gud.
And instead of dealing with God.
På något sätt så säger man att Gud finns inte.
He says that God doesn't exist.
Min definition på en ateist är bara någon som är arg på Gud.
And my definition of an atheist is someone who's angry with God.
De allra flesta människor.
And most people.
Har en felaktig bild av Gud.
Have a wrong view of God.
Men det har också vi.
And we do too.
Liksom om vi under ett endaste ögonblick håller oss borta från skrift.
If we stay away from the scripture just for a moment.
Håller oss borta ifrån gemenskapen i församlingen.
And stay away from the fellowship in the church.
Så börjar vi att ha våra egna tankar.
Then we begin to have our own thoughts.
Och vi målar upp en felaktig bild av Gud.
And then we paint a false picture of God.
Jag vill att vi slår upp första Petrusbrevet.
I want us to look at First Peter.
Femte kapitlet.
Chapter 5.
Och vi ska börja i vers 8.
Beginning of verse 8.
Vi ska läsa verserna 8 till och med 11.
Verses 8 to 11.
Första Petrus 5.
First Peter 5.
Vers 8.
Vers 8.
Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.
Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Här ser vi att vi har en fiende.
And we see that we have an enemy.
En osynlig fiende.
It's an invisible enemy.
Men en verklig fiende.
But it's a real enemy.
Och han har en plan.
And he has a plan.
Han sover inte om nätterna för han ser den planen gå i verk.
And he doesn't sleep at night until he can see that plan happen.
Han vill förstöra våra liv.
He wants to destroy our lives.
Sen i vers 9 står det: gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på era bröder här i världen utstår samma lidande.
And then verse 9. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.
Hur gör vi motstånd mot en övernaturlig, osynlig fiend?
How do we resist a supernatural, invisible enemy?
Människor har, tror sig ha vissa formler de kan uttala. Djävulen flyr.
Some people think they have, if you say a certain formula, then the devil will flee.
Men skrift förklarar skrift.
But the scripture explains scripture.
Jakobs brev.
The letter of James,
fjärde kapitlet,
chapter 4,
verserna 6 och 7,
verses 6 and 7,
talar om att underordna oss Gud.
It says to submit to God.
Och står att då ska Satan fly från oss.
And then Satan will flee.
Gud har en plan.
God has a plan.
När jag kommer under den planen,
and when I come into this plan,
då måste fienden fly.
Then the enemy has to flee.
Därför att då är vi under hans beskydd.
Because we are under his protection.
Försök inte strida mot Satan i egen kraft.
Don't try to do battle with Satan in your own strength.
Så vi underordnar oss Gud.
So we submit to God.
Jakob skriver vidare där i kapitel 4.
And James continues in chapter 4.
I verserna 6 och 7.
Verses 6 and 7.
I sammanhanget står det att han ger nåd till de ödmjuka.
And this is in this context that he gives grace to the humble.
Så när vi underordnar oss Gud,
as we submit to God,
då ger han oss nåd.
Then he will give us grace.
Och Satan kan inte rå på en person som förstår Guds nåd.
And Satan can't touch a person who understands the grace of God.
Därför att om jag känner Guds nåd,
because if I know the grace of God,
står jag upp varje gång som jag blir nedslagen.
Then I will stand up again, get up again every time I'm hit down.
Jag kommer upp varje gång.
Every time I get up again.
Det lönar sig.
It's not no use.
Spelar ingen roll hur många gånger jag har fallit.
It doesn't matter how many times I fell over.
Spelar ingen roll hur många gånger jag faller nu.
It doesn't matter how many times I fall now.
Gud ger nåd.
God will give grace.
Och jag kan stå upp.
And I can get up again.
Men låt oss nu läsa vers 10.
And let's read verse 10.
All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit.
May the God of all grace who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, after perfect, establish, strengthen and settle you.
Innan vi kommenterar vers 10.
Before we come to verse 10.
Ser ni också i slutet på vers 9.
You see at the end of verse 9.
Han talar om att det finns andra som lider också.
He says that there are other sufferings too.
Han säger att ni är inte unika i den bemärkelsen.
He says that you are not unique.
Och han säger att det ni går igenom är inte värre än vad någon annan går igenom.
And he says what you are going through is not worse than anyone else is going through.
Och i första Korinthierbrevet 10:13.
And in 1 Corinthians 10:13.
Så har vi ett löfte.
We have a promise.
Det står att han prövar aldrig över vår förmåga.
He says he will never test us more than we can take.
Men sen här i vers 10.
But in verse 10.
Så står det att han är all nåds Gud.
He says he's the God of all grace.
Det inkluderar allt vi behöver.
That includes everything we need.
Och allt vi behöver.
And everything we need.
Okej. Okay. Det inkluderar allt vi önskar och allt vad vi behöver.
It includes everything we desire and everything we need.
All Guds nåd.
The grace of God. All the grace of God.
Och sen i vers 11.
And then in verse 11.
Hans är makten i evighet. Amen.
To him be the glory and the dominion forever and ever.
Det betyder att vi är på den vinnande sidan.
It means that we are on the winning side.
Vilken uppmuntran.
It's such an encouragement.
Hur definierar vi nåd?
How do we define grace?
Där har du en där. Och Guds oförtjänta ynnest gentemot oss.
God's undeserved favor to us.
Så Guds oförtjänta ynnest gentemot oss.
God's undeserved favor to us.
Han ger oss saker som vi inte förtjänar.
He gives us what we don't deserve.
Så vilken plats har Guds nåd i våra liv?
And what is the place that God has in our lives?
Och hur relaterar vi till något?
God's grace. And how do we relate to grace?
Vi kan inte ha nåd och samtidigt verka för det. Arbeta för det.
We cannot have grace and work for it.
Därför att i Romarbrevet 11:6.
Because in Romans 11:6.
Så står det att nåd och gärningar är ömsesidigt exklusiva.
It says that grace and works exclude each other.
Om jag har en gåva.
If I have a gift.
Och jag vill ge den till någon.
And I want to give it to someone.
Men personen insisterar på att betala för den.
But the person insists on paying for it.
I det ögonblick jag betalar för gåvan är det inte längre en gåva.
The very moment I pay for the gift, it's not a gift anymore.
Så är det också med Guds frälsning.
And it's the same with the salvation.
I det ögonblick jag försöker betala för det.
The moment I try to pay for it.
Då är det inte längre en gåva.
Then it's not a gift anymore.
Då är det någonting jag har förtjänat.
But it's something that I deserve.
Och om jag har förtjänat det.
And if I deserved it.
Då är det också någonting jag kan skryta
över. It's something I can boast about.
Och det finns inget att skryta över.
And there's nothing to boast about.
Därför att han har gjort allting.
Because he has done it all.
Allt jag behöver göra är att ta emot hans nåd.
And all I have to do is to receive his grace.
Och hur mycket behöver jag i så fall jobba för att förtjäna någonting från Gud?
And how do I have to work? How much do I have to work in order to deserve something?
Så mycket.
This much.
Eller så mycket.
Or that much.
Eller så mycket.
Or that much.
Eller ännu mer.
Or even more.
Men ingenstans står det definierat.
But it's not defined anywhere.
Därför att det är omöjligt.
Because it's impossible.
I Jesaja 64.
In Isaiah 64.
Och vers 6.
Verse 6.
Så står det att alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad.
It says that all our righteous deeds are like a filthy cloth.
Helt fantastiskt.
It's amazing.
Även våra egna gärningar, goda gärningar, är som en smutsig kläm.
Even our own good works are like just like filthy clothes.
När vi förstår vad nåd är,
when we understand grace,
så kan vi också vara ödmjuka.
Then we can be humble.
Stolthet får oss alltid på fall.
Pride will always make us fall.
När vi tittar på Paulus brev.
As we look at the letters of Paul.
Börjar alltid med den här frasen.
They always begin with this phrase.
Nåd och frid vare med.
Grace and peace be unto you.
Och de slutar nästan alltid likadant.
And most of the time they end the same way.
Att Guds nåd ska vara med.
That may the grace of God be with you.
Jag tycker det är fantastiskt.
And I think it's amazing.
I Hebreerbrevet 4.
In Hebrews 4.
Verserna 14-16.
Verses 14-16.
Så talas det om en nådens tron.
The throne of grace is mentioned, the mercy throne.
Det här är i vers 16.
This is in verse 16.
Vad betyder det att Gud har en nådens tron?
What does it mean that God has a throne of grace?
En nådens tron.
A throne of grace.
Det betyder att allt det som Gud gör,
means that everything that God does,
det gör han i nåd.
He will do it in grace.
Han är etablerad i nåd.
He's established in grace.
Allt som kommer från Gud är i nåd.
Everything that comes from God is in grace.
Även när Gud dömer i ett sammanhang.
Even when God is judging him in some, with something,
så gör han det i nåd.
He does it in grace.
Därför att han är all nåds Gud.
Because he is the God of all grace.
Varför har Gud en tron av nåd?
Why does God have a throne of grace?
På grund av Jesus Kristus.
Because of Jesus Christ.
Därför att Jesus Kristus trädde in i vårt ställe.
Because Jesus Christ came in our place.
Människan har fallit.
A man has fallen.
Människan är syndig.
Man is sinful.
Gud är helig.
And God is holy.
Gud måste straffa synd.
And God has to punish sin.
Hans karaktär och natur kräver detta.
His character and nature.
Det enda som kunde tillfredsställa Gud.
The only thing that can satisfy God.
Var om han själv blev ett offer.
Was for him to become the sacrifice.
Jesus Kristus blev en människa.
And Jesus Christ became man.
Han var i vårt ställe.
He was in our stead.
Han blev straffad för vår skull.
And he was punished for our sake.
I Jesaja 53.
In Isaiah 53.
Därför finns det en tron av nåd.
That's why there is a throne of grace.
Gud är absolut tillfredsställd.
And God is absolutely satisfied.
Hans vrede över synden är stillad.
And his wrath over sin is
stilled. Alla de som tror på honom.
And everyone who believes in him.
Är i honom.
Are in him.
Han ser inte på oss som syndare.
He doesn't see us as sinners.
Han ser oss som helgon.
He sees us as saints.
Han ser oss som att vi är i hans son.
He sees us as if we are in his son.
Och han har behag till sin son.
And he is pleased with his son.
Vi är accepterade i hans älskade son.
We are accepted in his beloved son.
I Efesierbrevet 1:5.
In Ephesians 1:5.
Det är fantastiskt.
And it's amazing.
Så det finns, Gud är barmhärtig.
So God is merciful.
Han ger oss inte vad vi förtjänar.
He doesn't give us what we deserve.
Vad är det vi förtjänar?
What do we deserve?
Att bli straffad för synd.
To be punished for sin.
Det vill säga helvete.
That is hell.
Han ger oss inte det.
He doesn't give us that.
Det är hans barmhärtighet.
That's his mercy.
Men hans nåd.
But his grace.
Betyder att han ger oss vad vi inte förtjänar.
Means that he gives us what we don't deserve.
Det vill säga han ger oss gåvor.
He gives us gifts.
Han ger oss välsignelse.
He gives us blessings.
Han ger oss en ny ställning i Kristus.
He gives us a new position in Christ.
Så hur förevisar Gud sin nåd?
So how does God show his grace?
Tänk på ett antal olika saker.
And I thought of a few things.
Först har han utvalt oss.
And the first thing is that he has chosen us.
I Efesierbrevet.
In Ephesians.
Det här är någonting som teologer har debatterat under alla århundraden.
And theologians have debated this for centuries.
Han har kommit till olika slutsatser.
And they drew different conclusions.
Men om man tittar på Efesierbrevet.
But if you look at Ephesians.
Så talas det hela tiden om, det står hela tiden i plural.
It's all the time in the plural.
Så att vi är utvalda.
It's just that we have been chosen.
Församlingen är utvald.
The church is chosen.
Det finns en person som Gud har utvalt.
God has chosen one person.
Jesus Kristus.
Jesus Christ.
Jesus är hans namn.
Jesus is his name.
Kristus betyder den smorde.
Christ means the anointed.
Han var den som skulle komma in i världen.
He was the one who was coming to the world.
Ibland tror man att Jesus heter Jesus i förnamn och Kristus i efternamn.
Sometimes people think that Jesus Christian name is Jesus and so, his last name is Christ.
Man tittar i telefonkatalogen Kristus då, Jesus. Okej. Okay. Men Kristus den smorde.
But Christ is the anointed one.
Kristus den utvalde.
Christ is the chosen one.
Han har ett budskap.
He has a message.
Var och en som tror på honom.
Each one who believes in him.
Får evigt liv.
Will receive it.
När jag tror på honom.
And when I believe in him.
Den utvalde.
The chosen one.
Då är jag också utvald.
I am chosen.
Därför står det i plural.
That's why it's in the plural.
Det kallas för en gemensam utkorelse.
It means that you have been elected in common together.
Om jag vill komplicera det mer än så, varsågod.
And if I want to complicate it even more.
Varsågod.
Please go ahead.
Men jag tänkte på hur alla syndade i Adam.
And I was thinking of how everyone sinned in Adam.
Men Kristus, Gud fördömde synden i Kristus.
But God condemned sin in Christ.
Det var Gud som dödade Kristus.
God killed Christ.
Inte Satan.
Not Satan.
Inte romarna.
Not the Romans.
Inte judarna.
Not the Jews.
Han var förutbestämd för att komma in i världen.
He was predestined to come to this world.
Och dö för människor.
And die for mankind.
Ja, Satan ville det.
Yes, Satan wanted it.
Ja, judarna såg till att det hände genom romarna.
And yes, the Jews made it happen through the Romans.
Men i Guds plan från evigheten dåtid.
But in the plan of God from eternity past.
Så var han den utvald.
He was the chosen one.
Var den smorde.
He was the anointed.
Han som skulle komma in i världen.
Then the one who was coming to the world.
Den andre av Adam.
The second Adam.
Så han har utvalt oss.
So he has chosen us.
Han har också rättfärdigt förklarat oss.
He has also declared us righteous.
Förstår vi vad det innebär?
And do we understand what it means?
Den himmelska domstolen.
The heavenly courtroom.
Den helige guden.
The holy God.
Säger.
Saying,
att var och en som tror
that each one who believes
får gå fri,
will go free
på grund av att de tror på Jesus Kristus.
Because they believe in Jesus Christ.
Vi är rättfärdigt förklarade.
We have been declared righteous.
Men vi är också sittande i den himmelska världen.
We are sitting in the heavenly world.
I Efesierbrevet 2:6.
In Ephesians 2:6.
Vad innebär det?
What does it mean?
Jag vet inte.
I don't really know.
Mer än att det står så.
That's, it says that we are.
I Guds ögon.
In the eyes of God.
Så har han gjort allt.
He has done everything.
Han har förlåtit oss vår synd.
He has forgiven us our sin.
Dåtid.
Past.
Nutid.
Present.
Och framtid.
Future.
Om man inte hade förlåtit oss vår framtida synd, så skulle vi behöva ha alla anledning att vara lite nervösa.
If we hadn't, he hadn't forgiven us the sins of our future, then we had a good reason to be nervous.
Men han dog för all synd.
But he died for all our sins.
Fanns ingenting som var exkluderat.
Nothing was excluded.
All synd lades på honom.
All sin was put on him.
Vi är sittande med honom.
And we are sitting with him.
Det betyder att vi är fullständigt accepterade i Faderns ögon.
And that means that we are completely accepted in the eyes of the Father.
Allt är redan fullbordat.
Everything is finished.
I Guds ögon.
In the eyes of God.
Därför kan vi vara sittande med honom.
And that's why we can be sitting with him.
Men han har också kallat oss.
But he has also called us.
Kallat oss till att följa.
Called us to follow him.
Varför skulle jag inte vilja söka min skapare?
Why wouldn't I want to seek for my creator?
Varför skulle jag inte vilja ha gemenskap med min frälsare?
Why wouldn't I want fellowship with my savior?
Varför flyr vi från en levande Gud?
Why do we run away from the living God?
Varför är jag, som Heidi berättade i sitt vittnesbörd, liksom jag, man har åsikter om det ena och det andra.
Why am I like this, what Heidi said in her testimony, that I have opinions about this and that.
Men jag öppnar inte min bibel.
But I don't open my Bible.
Människor hävdar att de vet både det ena och det andra.
People claim to know this and that.
Vi vet ingenting.
We don't really know anything.
När jag går till skriften, jag vet ingenting.
When I turn to the scripture, I don't know anything.
Jag öppnar skriften och den helige ande talar till mitt hjärta.
Until I open the scripture and the Holy Spirit speaks to my heart.
Spelar ingen roll vilken utbildning vi har.
It doesn't matter what education.
Spelar ingen roll vad jag har memorerat.
It doesn't matter what I memorized.
Allt, det enda som spelar roll är att jag är i gemenskap med en levande Gud.
The only thing that matters is that I have fellowship with a living God.
I andra Korinthierbrevet 12:9.
In 2 Corinthians 12:9.
Så säger Paulus.
Paul says.
Min nåd är tillräcklig.
My grace is enough.
Min nåd är tillräcklig.
My grace is enough.
För vad då?
For what?
Vad gick Paulus igen?
What did Paul go through?
Han blev fängslad.
He was put in prison.
Han blev slagen.
He was beaten.
Han blev stenad.
He was stoned.
De ljög om honom.
They lied about him.
Vi kan göra listan hur lång som helst.
And we can make this list so long.
Men han sa, min nåd är tillräcklig.
But he said, my grace is sufficient.
Om den var tillräcklig för honom, är den tillräcklig för oss?
If it was sufficient for him, it was sufficient for us.
Absolut. Han har gett oss gåvor.
He has given us gifts.
Att tjäna honom.
To serve him with.
I Romarbrevet 12:6.
In Romans 12:6.
Står att vi har olika gåvor.
He says that we have different gifts.
Utifrån den nåd vi har fått.
From with the starting point in the grace that we have received.
Så har vi en gåva.
So if we have a gift.
Då har vi också nåd att bruka.
Then we have grace to use it.
Säg inte, nej, liksom, det där är inte för mig.
Don't say, no, this is not for me.
Om Gud har gett en gåva.
If God has given a gift.
Låt den inte ruttna.
Don't let it rot.
Jag säger, jag vet inte vad min gåva är.
I don't know what my gift is.
Kavla upp armarna.
Just get ready.
Säg till Gud.
And tell God.
Som Jesaja sa.
As Isaiah said.
Här är jag.
I'm here.
Send mig.
And send me.
Och Gud kommer att visa.
And God will show.
Jag garanterar.
I can guarantee you.
Han kan visa dig framför en datorskärm med några kuber.
He can show you here on a computer screen with cubes.
Det här är inte för mig.
This is not for me.
Han kan göra allt.
And he can do everything.
Och han gör det.
And he does.
Därför att han är trofast.
Because he is faithful.
Så vi har fått gåvor.
So we have received gifts.
Med möjlighet att tjäna honom.
With the possibility to serve him.
Låt oss ta tillvara på det.
And let's take care of this gift.
Och sen tänkte jag det sista här.
And then the last thing I thought.
En överflödande nåd.
It's an abundant grace.
I andra Korinthierbrevet 9:8.
In 2 Corinthians 9:8.
Så står det att vi ska alltid under alla förhållanden ha nog och allting och ge i överflöd till varje gott.
That we will in all circumstances have enough of everything and give to the good works.
Ja, så att liksom Guds nåd överflödar på alla områden.
So the grace of God is abounding in all areas.
På alla sätt.
In all ways.
Han har inte anseende till person.
And he is not respectful of persons.
Han är all nåds Gud.
He's the great, the God of all grace.
Han ger oss det som vi inte förtjänar.
And he gives us what we don't deserve.
Vi kan aldrig komma under fördömt.
We can never be condemned.
Därför att Kristus blev fördömd i vårt ställe.
Because Christ was condemned in our place.
Vilken utgångspunkt för att säga att halleluja.
It is a very good starting point for saying hallelujah.
Varför sitter folk och säger halleluja i kyrkan?
Why do people say hallelujah in the church?
Jo, det är just därför att man är inte under fördömelse.
It's because they are not under condemnation.
Sen har vi lite olika traditioner hur vi uttrycker det. Men...
And then we have different traditions about how to express this.
Men det är värt ett halleluja.
But it's worth a hallelujah.
Och han har utvalt oss i honom.
And he has chosen us in him.
Han är inte exklusiv.
He's not excluding.
Men han har utvalt Kristus. Sin son.
And he has chosen Christ his son.
Var och en som tror på honom.
Each one who believes in him.
Är en del av Kristi, blir en del av Kristi kropp.
Becomes a part of the body of Christ.
Han har rättfärdigt förklarat oss i den himmelska domstolen.
He has declared us righteous in the heavenly
court. Han har satt oss i det himmelska med honom.
And has put us in the heavens with him.
Vilket talar för att vi är en gång för alla accepterat.
And this points to the fact that we have been accepted once and for all.
Eller tror vi att vi är sittande med honom i det himmelska?
Do we think that we are sitting with him in the heavens?
Och så gör vi någonting.
And then we do something.
Nu sparkar han ut oss.
And then he will kick us out.
Ooh, bara ramla ner på jorden igen.
And then we fall down on earth again.
Och sen får jag klättra upp igen till det himmelska.
And then I have to climb up again to the heavens.
Jag sitter där jag sitter. Men det finns en skillnad mellan att ha en relation.
But there's a difference between having a relationship.
Och att ha gemenskap.
And have fellowship.
Lyssna på torsdagens predikan.
Listen to the sermon from this Thursday.
En relation har vi alla.
We all have a relationship.
Vi är döttrar och söner till den högste Gud.
We are sons and daughters of the highest God.
Men jag lever inte alltid i gemenskap med.
And I don't always live in fellowship with
him. Sök den gemenskap.
And seek that fellowship.
Så han har kallat oss.
So he has called us.
Till att följa honom.
To follow him.
Till att tjäna honom.
To serve him.
Och vi har fått gåvor att göra detta med.
And we have received gifts to do this.
Och i allt detta så har vi en överflödande nåd.
And in all this we have an abundant grace.
Som kommer från en trofast Gud.
That comes from a faithful God.
Det är stort.
And that's great.
Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna.
Lord, we pray that you will bless these thoughts.
Tack att du är all nåds Gud.
Thank you that you are the God of all grace.
Åh Jesus, vi är helt överväldigade.
And Jesus, we are just overwhelmed.
Hjälp oss att inte nöja oss med en åsikt om dig.
Help us not just to have an opinion about you.
Låt oss öppna skriften och se vad du verkligen säger.
But let's open the scripture and read what you actually say.
Om vem du är.
About who you are.
Och vad du vill med våra liv.
And what you want with our lives.
Hjälp oss att inte nöja oss med en felaktig gudsbild.
And help us not to be satisfied with the wrong view of God.
Utan att studera ditt ord så att vi får mer och mer rätt gudsbild.
But to study your word so that we get a true picture of you.
Hjälp oss att förstå att du är all nåds Gud.
And help us to understand that you are the God of all grace.
Det finns inte en omöjlig situation.
There's not one impossible situation.
Det finns inte en detalj som du inte är intresserad av.
There's not one detail that you are not interested in.
Det finns inte ett problem som du inte har en lösning.
That's not one problem that you don't have a solution to.
Det enda vi behöver.
All that we need.
Är tro.
Is faith.
Hur får vi tro?
And how do we receive faith?
Genom att höra ordet.
By hearing the word.
Höra ordet förkunnat.
And hearing the word preached.
Då växer tro.
Then faith will grow.
Och vi tar ett litet steg i tro.
And we take a small step in faith.
Och vi öppnar en gigantisk dörr.
And then we open a gigantic door.
Vi tackar dig Jesus.
We thank you Jesus.
Välsigna oss i ditt
namn. And bless us in your name.
Amen. Amen.